Gud vill använda dig på många olika sätt. Så det gäller att vara uppmärksam och liksom beredd och vara frimodig. I torsdags var väl det, så var det några som kom in på loppisen. Och så berättade de att de var från Israel. Och ja, vi firar inte jul, sa mannen där. Men så, de gick, de köpte lite grann, och sen efter ett tag så kom både frun och dottern tillbaka. Och så bara manade mig den helige ande att säga, får jag be om välsignelse över er? Alltså, det är så lätt att bara, nej, men det var en tanke, det kanske var mina egna tankar. Men det var inte det. Så sa jag, får jag be om välsignelse över er? Och så bad jag en enkel bön. Och liksom Guds ande var där. Och liksom, oh, thank you, God bless you. Alltså, ta vara på tillfället när du möter människor. För att Gud vill använda dig. Det är så viktigt. Idag så ska jag fortsätta att predika om lokalförsamlingens betydelse. Och det är väldigt viktigt med lokalförsamlingen. Men det som är viktigare, det är att människor blir frälsta. Så att om du blir, att du blir frälst, det finns ingenting som är viktigare. Och det är vår uppgift att predika evangeliet var vi än går fram, så att människor ska bli frälsta. Så att om du lyssnar här idag och inte är frälst, så kan du bli frälst här idag. Men idag ska jag fortsätta att tala om lokalförsamlingens betydelse. Alltså, församlingen är ju som en fiskebåt, kan man säga. Och tänk dig Petrus när han fick, alltså, nätet fullt med fisk. Om han inte haft någon båt. Alltså det är båten, det är fisken som är det viktiga. Och när vi är människofiskare, så är det, alltså, det miraklet att människor blir frälsta är det viktigaste. Men man måste ju ta vara på det som är infångat. Därför så är lokalförsamlingen, det är som en fiskebåt, kan man säga. Och vår församling är, vi startade, det är många år sedan nu, vi startade hemma hos oss, det var Britt och jag och så en gammal farbror. Vi var tre stycken som startade församlingen Ordet. Och jag bara vet att det var Gud som kallade oss till att starta församlingen. Och jag hade ju trott och hoppats att det skulle vara massor av människor som skulle bli frälsta här. Det tror jag fortfarande. Och så läste jag ett bibelord här ifrån Lukas 13. Vi ska ta och läsa det tillsammans. Lukas 13 kapitlet och den 18 versen börjar vi. Och där står det så här. Därefter sa Jesus, vad är Guds rike likt? Vad ska jag jämföra det med? Det är likt ett senapskorn som en man tar och lägger i sin trädgård. Det växer upp och blir ett träd, och himlens fåglar bygger bo bland grenarna. Och när jag läste det så tänkte jag, jag måste studera det lite grann. Så jag gick in på Google och tittade på senap och senapsfrön. Och det finns ju massvis med olika senapssorter, om man säger så. Senap är tydligen väldigt enkelt, att det kan man odla precis som man kan odla tomater hemma, så kan man odla senap. Men det finns många olika sorter. Och så står det så här att det fanns en sorts senap som är sån att om du, när du sår det senapsfröet, så ser det ut som det inte händer någonting på 40 år. 40 år ligger det här senapskornet. Men vad gör du under hela den tiden? Jo, det skaffar sig djupa rötter. Och sen efter 40 år så snabbt så växer det upp och blir som ett träd som himlens fåglar kan bygga bo i. Och alltså församlingen, så jag tror för att vår församling, att det ska, för vi har skaffat oss djupa rötter i Jesus Kristus. Vi har skaffat oss djupa rötter i Guds ord. Vi har inte, det är inte de här stormarna som har varit, eller vilken väderlek, andlig väderlek det har varit, det spelar ingen roll. Vi har skaffat oss djupa rötter. Och därför är jag övertygad om att vår församling ska få bära mycket, mycket frukt. Och Jesus fortsätter sedan i nästa vers. Alltså Lukas 13 och 20. Vidare sa Jesus: vad ska jag likna Guds rike vid? Det är likt en surdeg som en kvinna tar och blandar in i 3 mått vetemjöl tills allt sammans är syrat. Och jag kollade upp då vad 3 mått vetemjöl var. Jag vet inte, jag är inte så bra på att baka. Jag har en hemma som gör det. Men 3 mått vetemjöl, det är 39 liter mjöl. Alltså, jag vet, om man går och köper ett paket vetemjöl så är det ju 2 kilo. Är det. 39 liter alltså. Och så är det det här lilla surdegen som genomsyrar hela degen. Och alltså Guds plan med vår församling här, det är att vi ska genomsyra hela det här samhället. Och jag måste säga, det är, vi sa det häromdagen, Britt och jag, vi längtar efter att få komma och gå hit och ha öppna på loppisen. För vi får så mycket tillfällen att samtala med människor och be för människor och putta på människor i rätt riktning. Vi håller på, vår församling, du som är med här, du är med, vi som är Guds folk, vi är med och genomsyrar den här bygden. Och därför så är det alltså att vi har all anledning att vara frimodiga. För det här är ju Guds plan. Alltså Guds rike, det är meningen att det ska genomsyra vår bygd. Att vår församling ska göra det. Eller att hela vårt land ska bli genomsyrat. Vi är en liten församling än så länge. Jag tror att den ska växa. Men alltså, jag skulle önska, det skulle behövas 1000 sådana här församlingar runt omkring i vårt land. Ja, 10 000 sådana här församlingar runt omkring i vårt land. Som håller sig till Guds ord. Och vad Guds ord säger. Det är, du vet alltså när Petrus, när de fick alltså så mycket fisk så de det får inte plats i båten. Ja, men då var ju Jakob och Johannes i båten bredvid. Så de hjälpte till och tog hand om fångsten. Så de fyllde båda båtarna. Alltså en vecka. Jag tror på en väckelse i vårt land. För människor är alltså så trötta på, och de ser hur det går med, vad har hänt med Sverige? Jag skriver ju i Lysekilsposten månadens eftertanke och delar ut dem här också. Och jag har fått väldigt mycket kommentarer. För människor, alltså de är alltså, vad har hänt med Sverige? Det måste hända något nytt i Sverige. Och det budskapet har vi. Så därför så är Så att därför så har jag tro för vår församling. Och jag vill att de som är frälsta ska känna sig hemma här. Men jag vill att de som inte är frälsta ska känna sig hemma här. Det är inte så här alltså att när det kommer människor som inte är frälsta och kommer in och är med på en gudstjänst, så ska de inte känna sig att det är vi och dem. Nej, vi tillsammans. Alltså det vore jättehärligt om hälften av de som är på gudstjänsten är inte var frälsta. I alla fall i början på mötet. Sen i slutet på mötet om de blir frälsta allihop. Det vore underbart. Jag pratade med pastor Jori i Transnistrien i veckan. Han fyllde 48 år på julafton, så jag ringde och pratade med honom. Så sa han, jag frågade hur det är. Jo, det är bra, sa han. Det blir människor frälsta varje söndag. Sen nu måste vi börja ha två gudstjänster på söndagarna. Och då är alltså blir kyrkan färdigbyggd i höstas. Så att tro på vad Gud kan göra och vill göra genom oss. Måste man tillhöra en lokalförsamling? Alltså det finns ju människor som är frälsta och inte med i någon lokalförsamling. Ja, det är så. Jag tror inte det är bra. För att vi behöver varandra. Alla behövs. Alla ska inte... Tänk om alla var som jag. Vad tråkigt det ska bli. Vi är olika. Och Gud vill använda allesammans. Så därför är det... lokalförsamlingen är så viktig. Och sen... Jag såg en naturfilm för ett tag sedan. Och då var det alltså uppe i bergen och så var det massa får med sina lamm. Och så kom det en stor örn flygande. Och vad gjorde den? Det var ett lamm som inte var med i jorden. Alltså i den här gruppen utav får och lamm. Ett lamm var lite grann utanför. Och så kom örnen och flög ner. Han talar om då att en örn den kan lyfta tre gånger sin egen vikt. Så den flög fram och så tog det här lammet och så och flög iväg med det skrikande. Då. Och det är så också när det gäller när man har blivit frälst, så behöver man vara med i jorden. Så att man är liksom... För att djävulen, han vill... om du är nyfrälst till exempel, så vill han att du ska hålla dig lite grann undan. För då kan jag ta dig igen. Så därför är alltså lokalförsamlingen så viktig alltså. Och när vi startade församlingen så sa vi så här, vi vill ha en levande, växande, fungerande församling i ändens tid. Det är alltså vad Gud har lagt på våra hjärtan. Vi lever i en väldigt speciell tid. Vi går inte igenom alltihopa det här idag, men du kan studera för dig själv i Uppenbarelsebokens andra och tredje kapitel. Så ser du att det är sju församlingar som det så talas om det. Och utav de sju församlingarna så var det fem som inte var så som Herren ville att den skulle vara. Det var bara två, det var Smyrna och Philadelphia som var som Herren ville att det skulle vara. Så därför finns det ett ansvar för ledarskapet i en församling att hålla sig till vad Guds ord säger. Och att inte det blev som med församlingen i Efesus, att de blev förlorade den första kärleken. Det var allt var rätt som de gjorde, men de hade förlorat den första kärleken till Jesus. Eller som det är församlingen i Laodicea, där Herren säger alltså, jag vill kräkas. Jag vill spy ut dig ur min mun, för du är ljum. Men jag vill inte det. Omvänd dig. Så att när jag höll mitt livs första predikan, det var ju om lokalförsamlingen. Och att det ska vara i ändens tid ska det finnas en församling som går emot strömmen. Där Jesus är Herre och leder församlingen. Och idag är vi utsatta på ett väldigt starkt sätt när det gäller det här med det var det ju, det kan, jag menar, Paulus brev och Petrus och Johannes brev och Uppenbarelseboken, hela Nya testamentet talar ju om alltså att det var splittring. Och vad innebar splittringen? Jo, att man inte går med Gud. Så att när Paulus förmanar och tillrättavisar i sina brev, så är det ju för att det kan vara olika saker i församlingen som inte fungerar som det är tänkt. Och idag så är det väldigt, väldigt tydligt att det finns egentligen bara två sorters kristna och två sorters församlingar idag. Det är de som går med Gud och det är de som går sin egen väg och försöker lösa allting på mänskligt sätt. Det finns någonting som här i Sverige som heter Sveriges kristna råd. Det är 27 medlemskyrkor och 3 observatörer i det här kristna rådet. Det är alltså alla frikyrkosamfunden. Trosrörelsen, de är med som observatörer. Men pingstsamfundet, missionskyrkan eller ekumeniakyrkan, alla frikyrkorna egentligen och svenska kyrkan och katolska kyrkan och alla ortodoxa kyrkor. Det är alltså 27 olika. De är med i det här kristna rådet. Jag tror att det är ganska många pingstvänner och missionare. Jag känner många härliga pingstvänner som är frälsta och brinner för att vinna Jesus, vinna människor för Jesus. Och likadant missionare och alla de här gamla samfunden. Men ledningen idag, så går de en helt annan väg. De har skrivit under någonting som heter Carta Ecumenica. Jag ska försöka läsa det. Det är alltså det här har alltså skrivits på något sätt, har det skrivits med så fina ord så att man inte ska förstå vad det egentligen är. Men i Carta Ecumenica så står det så här, som de här 27 medlemskyrkorna har skrivit under. I enlighet med Jesu Kristi evangelium, så som den heliga skrift vittnar och så som den uttrycks i den niceno-konstantinopolitanska trosbekännelsen, tror vi på den treenige guden, fadern, sonen och den heliga ande. Eftersom vi med detta credo bekänner en enda helig, katolsk och apostolisk kyrka, är det vår oeftergivliga ekumeniska uppgift att låta denna enhet, som alltid är Guds gåva, bli synlig. Och sen så står det på sidan 14 här. Vi förbinder oss att i den heliga andes kraft verka för Jesu Kristi kyrkas synliga enhet i en enda tro, som tar sig uttryck att vi ömsesidigt erkänner varandras dop och lever i eukaristisk gemenskap. Ett fint ord. Och även i gemensamt vittnesbörd och gemensam tjänst. Och sen så står det på sidan 15. Vi förbinder oss att samråda och träffa överenskommelse med de andra kyrkorna om våra initiativ till evangelisation för att undvika såväl skadlig konkurrens som risken för förnyad splittring. Och på sidan 22 så är det vi vill intensifiera umgänget mellan kristna och muslimer. Kristen-muslims dialog på alla nivåer. Särskilt vill vi uppmuntra till samtal om tro på den enda guden och om förståelse av mänskliga rättigheter. Jag vet inte om du hängde med, det är svårt att hänga med vad det står här. Men det står ju då bland annat att om vi ska evangelisera så ska vi först samråda med då här med Svenska kyrkan och så att vi inte stöter oss med dem eller med andra församlingar. Alltså det är ju barockt alltså. Jag vet att i Brasilien så är ju alltså katolska kyrkan som har haft liksom herraväldet där i Brasilien kan man säga andligt sett. Så har det alltså blivit, jag kommer inte ihåg hur många miljoner människor i Brasilien, och det var 27 miljoner som har blivit pingstvänner. Och det är ju alltså en katastrof för katolska kyrkan. För de vill ju att, och det är det som ligger bakom i det här dokumentet, att katolska kyrkan vill vara ledare för alla kristna i hela världen. Att påven ska vara ledare för alla kristna i hela världen. Och inte bara det, för att han ska vara ledare för alla religioner i hela världen. Så alltså liksom det är ju alltså... så att de pingstvännerna i Brasilien, de har blivit erbjudna att liksom att de ska få ett högre status om de slutar med att försöka vinna katoliker till att bli frälsta. Men de skriver inte på något sånt. Men det har alltså Sveriges kristna råd och alla som är medlemmar där har skrivit under på. Att vi förbinder oss att samråda och träffa överenskommelser med de andra kyrkorna om våra initiativ till evangelisation för att undvika skadlig konkurrens som risken för förnyad splittring. Alltså det finns en splittring som är gudomlig, som är nödvändig för att gå Guds väg. Och alltså jag kommer att fortsätta att predika att du behöver bli döpt. Även om du är döpt som barn så är det inget bibliskt dop. Och att man ska hålla tyst om det här bara för att enheten är så viktig. Nej, jag har enhet med varje människa som har blivit född på nytt, som är frälst, så har jag andlig enhet med. Sen har jag mänsklig enhet med alla möjliga människor. För vi ska inte isolera oss på det sättet. Utan att om det kommer en ateist eller en muslim, så kan han få en kram av mig. För att jag älskar honom. Och jag vill att han ska bli frälst, eller hon. Så att det är ju inte att vi tycker att vi är någonting särskilt och de andra måste rätta sig efter. Nej, men det finns någonting som vi har att rätta oss efter. Och det är Guds ord, vad Guds ord säger. Och hur blir man medlem i församlingen Ordet då? Ja, vi springer inte runt och säger, ska inte du gå med här? Ska inte du gå med här? Vi borde kanske springa runt och säga välkomna på gudstjänst på söndagar. Men om någon vill bli medlem i församlingen Ordet så får den ta ett initiativ själv. Alltså, är du frälst och döpt? Och är du inte döpt, så se till att bli döpt. Och så är du välkommen till församlingen Ordet. Man behöver inte liksom ha nått någon speciell andlig nivå. Det finns egentligen inte så, för vi inför Gud är vi lika allesammans. Utan det är alltså att du har det här: jag vill leva för Jesus. Jag vill sätta Gud först i mitt liv. Men du kan, om du har massa problem, ja, men då är du välkommen till församlingen Ordet. För liksom alltså att det är tänkt att vi ska ta hand om varandra och hjälpa varandra. Vi är behov av varandra allesammans. Så att hit till församlingen Ordet är du välkommen. Och jag har valt en predikan en gång. Jag har sett en hel del som är inne och lyssnar på den. Man kan ju gå in på nätet och lyssna på våra predikningar. Och ämnet för predikan var: jag har den rätta läran. Det är ju att sticka ut hakan. Ja, men vadå? Alltså, jag, så långt jag begriper, och med hjälp av Guds ande, så vill jag hålla mig till vad Guds ord säger. Och då har ju den rätta läran. Sen att jag får ändra mig när jag har fått nytt ljus över Guds ord. Och liksom, vi är inte färdiga som kristna. Men om man ställer sig vid sidan om vad Guds ord säger, och så kallar sig för kristen ändå. Alltså, till exempel i... jag har skrivit det här: för min del är det omöjligt att underordna mig det andliga ledarskapet i Svenska kyrkan. Ärkebiskopen menar att Jesu uppståndelse kan förstås symboliskt. Nytolkningen av uppståndelsen bygger på modern naturvetenskaplig världsbild, säger Jacqueline. Det är alltså ärkebiskopen. Jag kan räkna upp många anledningar till att jag inte kan underordna mig det ledarskapet. Homovigslar. Nästan hälften av prästerna tror att islam och kristendom har samma Gud. Flertalet präster predikar inte att du måste bli frälst för att få komma till himlen. Därför är det så här alltså att i en församling så måste det finnas ett ledarskap som talar om vilken väg man ska gå, är att man ska följa Guds ord. Det är inte att ledarskapet alltid har rätt och är fullkomliga i det de gör, men man måste ha den önskan och längtan att jag vill tjäna Herren. Bibeln är egentligen väldigt tydlig med när det gäller att vara ledare. Så störst är den som tjänar, säger Guds ord. Så att det är inte en position om man är pastor i en församling, utan det är en, att man är ställd där som tjänare. Så att för att kunna hjälpa varandra och sen hjälpa människor till att växa till som kristna, men också att människor blir frälsta. För det är meningen alltså att människor ska bli frälsta här i våra församlingar. Alltså, Gud har en plan för oss tillsammans. Och därför så är det alltså, det är både lära och liv som måste stämma ihop. När man i Svenska kyrkan då, prästen säger att genom dopet föder han oss till nytt liv. Detta gör han nu med detta barn. Gud befriar detta barn från mörkrets makt. Dopet är alltså frälsande in i Svenska kyrkan. Det är ju en fruktansvärd villolära. Skriver bara så här, ja men vi ska inte bråka, vi ska ha enighet med varandra, det är det viktigaste. Nej, alltså du kommer inte till himlen för att du är barndöpt. Du kommer inte till himlen för att du försöker att vara en god och snäll människa. Du kommer inte till himlen för att om du ber till Gud och ber till Gud på knä varenda dag. Du kommer inte till himlen. Du kommer inte till himlen för att du är med i församlingen Ordet. Du kommer till himlen för att du är frälst. Att du personligen har tagit emot Jesus. Att Jesus är din frälsare och din herre. Och det gör att du kommer till himlen. Och då alltså när jag har sagt det vid något tillfälle förut. Alltså världshistoriens största religiösa bedrägeri. Det är att barndopet, är man barndöpt och sen konfirmerad så kommer man till himlen. Det finns ingen frälsande kraft i att vara döpt. Det frälsande kraften, det är när du tror på Jesus. Att du får ett möte med Jesus, att du blir frälst. Det är enda vägen. Och sen är det alltså då miljontals människor runt omkring i världen genom katolska kyrkans undervisning och genom svenska kyrkans undervisning här. Tror eller hoppas att de kommer till himlen. För de är ju barndöpta. Jag träffade en alldeles nyss som sa. Men hon är barndöpt och konfirmerad och gift i kyrkan. Och sen så kommer hon bli begravd och ha begravningen i kyrkan där. Så liksom, då är det väl klart för henne att de får komma till himlen. Förstår ni vilken villolära som vi måste så här, vi ska inte för enhetens skull hålla tyst om detta, utan vi måste gå ut med det. Sen är det läran är viktigt, men sen är det så viktigt hur du och jag lever. För att det räcker inte om man har rätt lära om du inte lever efter det som Guds ord säger. Och där vill alltså både när vi undervisar här och vi vill vara exempel. För så här ska man leva för att följa Jesus. För Gud vill använda oss och vår församling här till att vara med och sprida Guds rike i den här bygden och i hela vårt land. Jag tror att det är en ny tid på gång i Sverige. För att det är som det bubblar under ytan. Människor är så trötta på hur läget är i vårt land. Vart är Sverige på väg? Vad händer? Varför alla de här skjutningarna som är nu? Alla som det är nästan krig i vissa delar av Sverige. Nej, därför behövs det en väckelse. Och därför så är det min bön att vår församling ska få vara ett redskap till att sprida Guds rike i den här bygden och i vårt land. I Jesu namn. Amen. Prisa dig Jesus för att du är här med din ande och du vill fortsätta att röra vid oss här just nu. Och du vet de som lyssnar här nu och som känner att de är berörda av dig Jesus, utav din ande. Herre, om det är någon som sitter hemma nu och säger jag vill följa Jesus, jag vill bli frälst. Så gör det just nu. Du kan säga efter mig. Jesus, jag kommer nu. Och är du här som inte är frälst får du också säga efter. Jesus, jag kommer nu. Jag ger mitt liv till dig. Tack för att du tog alla mina synder på korset. Tack att du förlåter mig. Jag vill följa dig, Jesus. Jag ger mitt liv till dig. Amen. Amen. Då fortsätter vi och lovsjunger Herren tillsammans och fortsätter gemenskapen runt kaffebordet sedan. Amen.